Den här veckan är det 10 år sedan islamisterna gjorde Charlie Hebdo till ett slakthus. Je suis Charlie, skrek vi då. Men vad skriker vi idag? Ingenting. Trots att islamisterna fortsätter mörda i profetens namn. Högern rensar ut biblioteken. Vänstern cancellerar oliktänkande. Och de liberala demokratierna stryper press och yttrandefriheten i säkerhetspolitikens namn. Men det är tyst. I den här tystnaden blir man en främling. Både inför andra och inför sig själv.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Åh, det er en start på et år, Åsa. Godt nyttår for øvrig.
Godt nyttår til dere to. God fortsetning.
Ja. Og godt nyttår til svensker og dansker nordmenn og finner, faktisk. For fra meg i år så sendes vi også på Yle. Hvor stas er ikke det?
Det er fantastisk. Ja.
Det er ganske stort. Men du minner oss på hva som står på spill, og jeg kjenner meg igjen, altså dette med den tystnaden, eller det at det kjennes nå som et sånn press fra mange sider. Er du, Charlie, er du det lenger, Hassan?
Hva er jeg lenger?
Charlie, om du er...
Ja, je suis Charlie, jamen, altså... Det er jo, ja, hvad fanden skal man sige? Altså, vi kan, i Danmark kan vi jo ikke sige Charlie Hebdo uden at sige Mohammed-tegningerne, ikke? Og det er jo gået, som vi ved, ikke? At den situation, der var dengang med Jyllandsposten og den brede opbakning, der var til det medie for at have retten til at publicere en tegning, en karikaturtegning, det er jo ikke en opbakning, jeg tror, man ville finde tilsvarende i dag. Altså se bare på, hvordan den danske stat og regering har lagt forslag om obligatorisk undervisning i Mohammed-krisen ned. Ikke? Og se bare, hvordan den danske stat og regering har indført en koranlov, som har gjort det forbudt at omgås religiøse skrifter usømmeligt. Altså det er jo altså uforudsigeligt og tragisk, hvordan det har udviklet sig.
Jeg har læst advokaten til Charlie Hebdo, som har kommet två böcker finns på svenska, hans försvarstal, pläderingarna i rätten där, och han är väldigt noga med att dra tillbaka linjen till när Danmark publicerade eller kom med Mohammed-teckningarna. Det var då allting började för Charlie Hebdo och gjorde det i solidaritet. Jag tänker, den här veckan som har gått så har Washington Post stoppat en karikatyrteckning som föreställer Trump, därför att Jeff Bezos vill bygga broar, knyta band med Donald Trump. Det är ingen som reagerar.
Jo, det är många som får sovet reagera. Det var faktiskt en norsk ettertegnare, Ann Tellnes, som sa upp denne jobben i Washington Post efter att tegningen blev stanset.
Jaså! Wow!
Tegningen visar miljardärer som håller fram pengar mot en statue av en kommande president Donald Trump.
Visst.
Och den blev stoppad. Mickey Mouse ligger där på knäna och tillber Gud. Det är ju en slags guddom.
Ja.
Så det er jo flere enn radikale islamister som vil begrense ytringsfriheten nå, men det jeg kjenner meg igjen i det du sier også, er den følelsen av å bli fremmed overfor seg selv.
Visst.
Det er noe djupt eksistensielt i det, og mens vi er på vei inn i et urolig år, så er det derfor spennende at Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, i samarbeid med danske og svenske partnere i desember presenterte en rapport om hva vi skandinaver kan og tenke om menneskerettighetene. Og det var ikke veldig oppløftende lesning. Har dere sett på den rapporten?
Ja. Ja, helt sikkert. Altså, danskere ved mindre om menneskerettigheder end svensker og nordmænd. Ikke? Altså, danskere er de dårligste til ligesom at formulere, hvad menneskerettighederne går ud på, og i øvrigt også at bekymre sig over menneskerettighederne. Svenskerne er klart de mest bekymrede i forhold til menneskerettigheden.
Men hur förklarar du det här, Hassan, at ni i Danmark er sämst på mänskliga rättigheter, förståelse for vad det är och oro för att de urholkas?
Ja, men altså, det är ju intressant, fordi når du formulerer det som mänskliga rättigheter, så synes jeg egentlig, det er mere interessant end menneskerettighederne, fordi menneskerettighederne er jo 30 formulerede sætninger, ikke? Altså en paragrafer, ikke? Hvorimod menneskelige rettigheder er en fornemmelse for noget, som egentlig rækker langt ud over de her retningslinjer, ikke? Synes jeg. Og vi har jo i Danmark et mere komplekst forhold til menneskerettighederne, end jeg tror, I har i Sverige og Norge, fordi det er ikke ualmindeligt at lægge sig ud med menneskerettighederne i Danmark. Altså at mene, at menneskerettighederne er et problem for lovgiverne, for eksempel i Danmark. Ikke?
Men jeg kan sige, at av de menneskerettighetene som du sier er mange setninger, så er det ytringsfriheten folk flest vet om av de relative rettighetene. Men selv denne menneskerettigheten er det de fleste av oss synes vi er ganske greit å begrense. For eksempel så er det bare 36% av nordmenn som mener at folk bør få uttrykke seg som de vil hvis de gjør narr av eller fornærmer andre mennesker. 36%.
Mm. Ja, men jag tycker också att det är intressant att de som annars pratar väldigt mycket om mänskliga rättigheter som har gjort det till sitt anthem, vilket jag aldrig skulle håna dem för, men yttrandefrihet är den mänskliga rättighet som de tycker är minst viktig. Det hänger ofta ihop med att man vill strypa yttrandefriheten, hänger ofta ihop med att man kämpar för alla människors lika värde och såna frågor. Mm. Och det är ju där vi här i vårt sammanhang, i våran podd, vi tycker att det är en öm punkt för de här. Men det är ju nu i den här konservativa vågen som vi ska prata om det här programmet, men i den här konservativa vågen som vi är inne i,
bölja.
Så handlar ju väldigt mycket om att man ska håna de som fortfarande vill försvara de mänskliga rättigheterna.
Och då kan
och säg det till de fängslade kvinnorna i Iran eller regimkritikerna i Ryssland och så vidare, att det här med mänskliga rättigheter, det har inte vi riktigt råd med eller tid med här.
Och det är ju det är religionsfrihet, rätten till utbildning, det är frihet från diskriminering och så vidare. Det är flera ganska basala rätter som vi tar för gitt då. Rätten till hälsa,
arbete, bostad.
Ja.
Altså, ja, og der er jo de her, hvad kan man kalde dem, mere bløde menneskerettigheder. Så er der de hårde, altså, som ligesom er retten til ikke at blive tortureret.
For eksempel.
Ikke? Udsat for tortur, som svenskerne har det mere komplekst med. Ja. Altså 21% af svenskerne mener, at det er helt i orden at torturere, hvis det bruges til at redde liv.
Ja, det, altså den siffran, man kan jo hoppe højt ved den. Alltså, den är så obegriplig. Den är så obegriplig.
Norsken, svensken
och dansken.
I fjor gav dronning Margrethe hela Norden ett chock i sin 52:e nyttårstale. Och vi är snart 2 veckor in i nyåret, men vad sitter vi igen med efter årets taler? Vem klart sig bäst och vem tror vi på?
Nej, jag tycker kung Harald klarar sig bäst.
Det syns du alltid också.
Jag sätter 4 kronor, 4.
Så lägger vi nog ett år bak oss. I förväntning om vad det nya vill bringa. För många har säkert 2024 varit ett år på det jämna. För någon ett år då livet fick en positiv vändning. Og andre igen året, da alt raste.
Det var en stærk personlig tale, og man kan sige, det må også, altså med det år i det norske kongehus, som er passeret, må man sige, at han må have haft brug for, at fortælle, hvordan han har haft det i løbet af det år. Ikke? Men han, han sluttede jo også med at citere Leonard Cohen og sige, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Ikke?
Det er ligesom et crack i kongehuset. Men du kan jo få en følelse af, at absolut alle sliter med psykisk lidelse og rusproblemer. Og det,
Men jeg var ret vild med den svenske kongens tale, fordi han som den eneste fremhævede det nordiske samarbejde, ikke? Altså, og væsentligheden af det nordiske samarbejde i denne tid, vi går ind i, og med Sveriges og Finlands indtræden i NATO og så videre, ikke? De nordiske lande har altid været vigtige for os, men banden har vokset sig stærkere nu, hvor hele Norden indgår i NATO. Juhu!
Ja, och nu när också Finland ingår i vår lyssnarskara så måste jag verkligen plussa, och nu tappade jag namnet.
Alexander Stubbs tale är den, det var för mig den bästa.
Ja, men varför, jag tyckte också det var riktigt bra, men varför tyckte du det, Hilde?
Fordi han, både så synes jeg retorisk den var stark, men han begynner med at sige at vi lever, vi kan høre det.
Dear compatriots, we live in a time when our sense of security is shaken almost on a daily basis. We try to understand change, we seek security. We're bombarded with a constant flow of information. It was supposed to make us wiser, but it seems that it has not.
Og så sier han, men mitt budskap i dag er entydig, det går ingen nød på oss, vi kommer at klare oss, vi kommer at skape god fremtid tillsammans.
Exakt det där. Men han säger också, det är hotfullt i världen, men vi är inte hotade. Vi ska vara lugna, vi ska vara coola. Jämför det med i alla fall retoriken i Sverige som hela tiden går ut på att vi nästan befinner oss i krig. Och så kommer Finland där och spelar bas i en orkester och säger ta
det är rätt fantastiskt. Och Finland vet något om krig, kan man säga. Men varför är det ingen av er som talar om den danske konges tale? Alltså det var ju hans första nytårstale. I måste ha något att säga om
han hans... ska få pröva sig igen som han säger själv på slutet. Detta var min första men nu är jag igång.
Okej.
Okay. Ja. Den var alltså vad ska man säga då?
Nej, men alltså det jag reagerar på med Danmark, det är att alltså man säger kung Fredrik nu, han gör vissa nya saker, sopar bort lite gamla grejer från sin mamma Margarete. Men han avslutar sitt tal ändå med Gud bevare Danmark. Det skulle vara omöjligt för en svensk kung att säga Gud bevare Sverige.
Är det riktigt?
Ja, alltså vi gör inte det därför att Sverige liksom ska vara sekulärt och så vidare. Samtidigt så är det ju lite märkligt att den svenska kungen, han enligt alltså konstitutionen, grundlagen, så måste han och vill också svära sin trohet till den augsburgska trosbekännelsen från 1500-talet. Enligt den så finns det en himmel och ett helvete. Och enligt den så måste man fördöma alla andra trosinriktningar och framförallt mohammedanerna.
Står det där?
Ja. Så att vi har en kung som står över lagen, för att han, det gör ju statschefer, han är ju märkligt nog så. Men om han bryter mot det här, om han säger att det här vill inte jag tillhöra, då måste han abdikera.
Ja. Men ja. Jeg har heller ikke så meget at sige om den tale. Han kom igennem talen, og det var en stor lettelse for mange af os, ikke? At han havde øvet sig så godt, at han rent faktisk kunne gennemføre talen. Ikke? Og så kom han jo også ind på sit kongeord, ikke? Altså forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Og det gjorde han også indirekte ved at sige tak hele vejen gennem sin tale. Faktisk så er det ord, der bliver nævnt flest gange i hans tale, er ordet tak. Ikke? Og det er jo egentlig interessant. Altså, det er der jo en form for ydmyghed i. Yeah. Ikke? Og jeg synes også, at det er en meget ydmyg konge, vi har. Ikke? Emnerne er domineret, synes jeg, af andre menneskers dagsordner. Altså regeringen og statsministerens dagsorden, ikke? Af den globale politikers dagsorden, og hans...
Og de frivillige.
og hans dronning, hans kone, dronning Marys dagsorden, ikke? Altså ungdommens psykiske udfordringer og så videre, ikke? Så kongen er altså, hvad kan man sige, en god tjener for dagsordner.
Men du snakker om Gud, også selv Alexander Stubb avslutter med «Jeg ønsker alle Guds velsignelse».
Ja, just det, gjorde han faktisk.
Så det, jeg tenker at det er like mye et tegn på at Gud nå er tilbake, og det kommer vi også til å snakke litt mer om. Mm.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Hva skjer med Grønland nå? Hør Donald Trump her i et klipp fra Fox News.
Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion?
No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something.
Der sier han at han om mulig skal bruke militære virkemidler for å grabbe til seg Grønland. Med militære virkemidler, hvordan ble det tatt imot i Danmark, Hassan?
Altså der er jo oppstået en, hva kan man si, en generell panikk her hjemme, ikke? Og det altså egentlig så er der noe sært omkring det her, fordi der har vært så mange tiltag som liksom har peget i den retning, at noget sådan, som nu er sket, ville ske, ikke? Og nu er det så sket, og så er vi i galopperende panik herhjemme, ikke? Altså, fordi vi jo på en eller anden måde ser tror, at vi er konfronteret af en vanvittig amerikansk præsident med ekspansionsdrømme, ikke? Eller længsler, og at Grønland nu inden for kort tid vil blive amerikansk, ikke? Og det er faktisk, tror jeg, lidt tosset, fordi det her handler om nogle ret rationelle ting, ikke? Det handler om ressourcer fra den grønlandske undergrund, og det handler om USA's sikkerhed. Og det er ikke en tilfældighed, at det sker lige nu. Det er ikke fordi, at Trump skal være præsident. Det er fordi, der til næste år med stor sandsynlighed vil komme en afstemning om grønlandsk selvstændighed, ikke? Mm. Og det vil jo være de første skridt til, at Grønland vil blive sin egen nation. Det kommer amerikanerne ikke til at tillade. Det har de aldrig nogensinde ønsket. Fordi hvis Grønland ligesom står og skal ud på det globale nationsmarked og alliere sig med alle mulige forskellige magtfulde spillere på den globale arena, så vil det være en enorm trussel mod USA. Og USA har faktisk aldrig nogensinde hverken anerkendt Grønlands mulighed for at blive selvstændig, eller egentlig, at Danmark har retten til at råde over Grønland.
Men det er interessant, eftersom Grønland bara tilhørt Danmark sen 1700-tallet, og at Donald Trump siger, at det er illegalt. Ja, han använder det uttrycket att Danmark äger Grönland illegalt.
Ja, men det kan man också med rimlighet säga.
Si. Verkligen, man kan göra det, och det blir ganska intressant liksom när han kan gå in och utnyttja en ganska dålig relation mellan Danmark och Grönland. Mm. Det är den han går in och liksom utnyttjar här, pirker i. Jag tycker det är så gammal, alltså när Putin invaderade Ukraina kände jag, gud vad gammaldags. Att komma med såna här liksom stridsvagnar och så där. Att köpa ett land, det är också ganska gammaldags.
Det är länge sedan det har blivit gjort.
Ja, men samtidigt så ser man ju nu att de här öarna som är på väg att sjunka under vatten, de vill köpa in sig i Australien till exempel, sådana saker. Att pengar plötsligt ändå, att köpa land plötsligt ändå blir någonting.
Men når han truer med militære virkemidler, han kunne, som The Economist, tidsskriftet Economist skrev, kan han ikke bare komme opp med en pris i stedet for å rasle med og skape ufred med sine egne allierte? Hva er grunnen til at han gjør det? Han kunne komme opp med en eller annen pris og sagt at dette er vi villige til å gå inn med eller betale eller hva.
Jamen, det prøvde han jo med Mette Frederiksen.
Ja, men han kom jo ikke med en pris.
I 2019, næsten. Ja. Altså, han sagde vel stort set, altså, kom med en pris, og vi accepterer den, ikke? Hvad jeg mener, ikke? Men det blev jo afvist kategorisk, altså, af Mette Frederiksen dengang, ikke? Men altså, prøv at høre, problemet er jo, at den siddende regering i Grønland har jo sagt i sit regeringsgrundlag, at Grønland skulle afmilitariseres. Det er de blevet tvunget til at rette, sådan så der, at de nu formulerer, at der ikke skal militariseres yderligere. Det er den regering, som nu tager Grønlands selvstændighed til national afstemning. Ikke? Mm. Det kan amerikanerne ikke acceptere, altså under nogle omstændigheder. Og så det, du siger med, at USA aldrig har anerkendt Danmarks ret til at regere over Grønland, handler jo ikke om noget med retfærdighed og uretfærdighed i forhold til kolonialisering. Det handler simpelthen om noget globalt juridisk. Ikke? Altså, USA har aldrig anerkendt Danmarks ret til at regere over Grønland. Altså, der er jo blevet indgået nogle aftaler, blandt andet i 1951, altså i 1951,
hvor man... måtte give sig, for at sige det sådan.
Ja, hvor man lavede en forsvarsaftale, ikke? Og dermed også anerkendte Danmarks suverænitet over Grønland, ikke? Men USA har jo komplet frit spil i Grønland militært. Altså, de kan jo stort set gøre, hvad de vil. Ikke?
Men jeg tycker att det är väldigt intressant det du säger, Hassan, att USA vill inte för sitt liv att Grönland blir ett självständigt land. Och det har du ju helt rätt i, för att ett land, de kan säga hur mycket de vill, vi är inte till salu, men ett land som har så mycket mineraler är alltid till salu.
Bland annat uran.
Ja, men jag blir ju liksom så lycklig över den här tanken ändå på hur stort faktiskt Skandinavien och Norden och vilka länder vi räknar in där är. Alltså om jag försökte räkna på hur stort avstånd är det från östra Finland, alltså gränsen mot Ryssland, ända bort till västra Grönland. Jag försökte räkna på det och jag hittade ingen siffra, men det är ett enormt område. Tänk om vi ägde det gemensamt och vilken supermakt vi skulle vara. Alltså, och vad glada omvärlden ska vara att vi inte är aggressiva här i vår region.
Ja. Norge er med sitt landområde til sjøs, inkludert Svalbard, det syvende største landområde i verden.
Oh my god.
Men jeg kan også si at Grønland utgjør 98% av hele det danske landareal.
Si det igjen, sorry.
98% av hele Danmarks landareal.
Ja, og prøv å høre, altså, hvis vi taper Grønland, ikke, så kommer det jo til å medføre en national sorg, som vi aldrig har oplevet før i forhold til det her, du taler om nu.
1874, men Slesvig-Holstein var ingenting.
Helt kastrerade.
Eller 1814 med Norge, ikke, for den sags skyld, eller de vestindiske øer, som vi jo også havde, og faktisk solgte til USA.
Skåne, som jeg forlod.
Men der er et stort alvor i dette, og spørgsmålet er, som Kjetil Jakobsen, som er historik professor ved Nord Universitet i Bodø, han skriver i Morgenbladet, at er dette da det første kappløpet om Arktis? Er det nå satt i gang? The scramble of the Arctic.
Jo, men det har
Og det har vært på gang veldig lenge. Yeah. Spørsmålet er, i det øyeblikket USA på en eller annen måte, enten militært eller kjøp, eller hva det måtte være, hvis Grønland inngår i den amerikanske sfæren, så kan en se for seg at det blir man kan se for seg en deling. Ok, Trump tar Grønland, Putin får Svalbard. Det setter på spill noen ganske sterke krefter i NATO-systemet.
Ja, men
dette er på mange måter hans ord. Ja. Det jeg synes er interessant som han skriver, er at dette scenario ikke ville vært reelt hvis Grønland og Norge hadde vært medlemmer av EU. Det er ikke bare å annektere EU-territorium. Med andre ord er dette et forsvar for Norge inn i EU raskt.
Men Norge är med i NATO precis som USA, och där brukar man ju säga att det här ska väl ändå vara ett skydd. Det kanske inte är det riktigt. Vad jag är intresserad av, Hassan, det är, Grönland håller på med sin antikoloniala kamp och retorik, och de kallar er för en kolonial här och så där i Danmark.
Yeah.
Hur ställer sig ni har ju antikoloniala rörelser i Danmark. De är kanske mest akademiska, men de finns. Hur ser de på det här? Tycker de att Grönland ska bli fritt? Eller tycker de ändå att Grönland ska ligga under Danmark? För här ställs det ju på spissen, som man säger på norska.
Ja, och det är verkligen intressant, för där foregår ju en diskussion på överflöden som bland annat involverar retorik och vad heter det, indragelse av några ämnen som den här spiralsag, hvor man ju alltså, insatte spiraler i Grönland kvinder for at undgå, at de født for mange børn, ikke, fra dansk side, som er blevet kaldt et folkemord af den siddende grønlandske regeringsleder og så videre. Altså, der foregår sådan en, hvad kan man sige, sådan en intens retorik omkring i forhold til, at grønlænderne og Grønland forsøger at reetablere et nationalt selvværd og protestere mod fortidens urimeligheder i samarbejde med Danmark, ikke? Eller i underlæggelsen i forhold til Danmark, som bliver trukket helt frem til i dag, ikke? Men alt det her er jo egentlig, hvad kan man sige, underordnet i forhold til de globale bevægelser, der er i gang, som er meget, meget, meget voldsomme og meget mere dominerende, og som egentlig er fuldstændig ligeglade med alt sådan noget her med identitet og hvad hedder det, krænkede følelser og fortidens urimelighed og alt sådan noget. Altså, det er noget helt, helt andet, der er på spil. Og det taler vi egentlig ikke rigtigt om, det andet, der er på spil, ikke? Som handler om global magt, simpelthen.
Altså, På en
meget tydeligere måde, end vi nogensinde har set før. Mm. Og altså for få år siden, der indledte grønlænderne samarbejde med både Rusland og Kina. Altså, der er kinesisk finansieret minedrift på Grønland, ikke? Altså, kineserne skulle have udvidet den grønlandske lufthavn. Samtidig lavede man fiskeriaftaler og så videre med Rusland, ikke? Mm. Det kan USA ikke. Altså, det kommer USA ikke til at kunne acceptere under nogen omstændigheder.
Men jeg har jo ledet sånne samtaler på Reykjavik i altså i Arktisk Råd med spørgsmål rett og slett om ikke dette er den fredelige, den plassen i verden som kan lære folk å leve fredelig sammen. Altså, Arktis skulle være det.
Glem din drøm, kanskje.
Men altså, jeg ser jo også alle de som nå kommer opp med sakene som nettopp har vist hvordan danskene har behandlet grønlendere. Ifølge en rapport fra 2022 er 5,6% av barn med grønlandsk bakgrunn tatt fra foreldre, for eksempel, etter en såkalt foreldrekompetansetest.
Ja. Og nogen siger, at det skyldes, at der er simpelthen manglende forældrekompetencer, ikke? Altså forældre, der er udfordret af alkoholisme og så videre, ikke? Og andre siger, at det handler om, at den her test slet ikke kan fungere for grønlandske forældre, fordi den er simpelthen fejlformuleret, ikke?
Mm. Men bare så, jeg blev jo förvånad när jag nu fick veta att om du bor på Grönland så står du har inte ett grönländskt pass utan du har ett danskt pass. Det står inte att du är grönlänning. Mm. Det är såna där små saker som är så enkelt bara att liksom fjärna.
Yeah.
Eller när en, alltså det är ju två representanter från Grönland i det danska parlamentet, när en av dem här om året gick upp och höll ett tal på grönländska, så fick hon höra gå härifrån. Tyst med det. Det är så lätt liksom att bara göra sig osans med en hel befolkning med såna där utspel bara.
Ja, altså jeg kan fortælle, at lige præcis det her med det grønlandske pas, ikke, det er nu i rask forandring, ikke?
Ja,
og det er jo
klart,
fordi situationen ligesom kalder på, at Danmark på så mange områder, som vi overhovedet kan nå, skal have vasket hænder, ikke? Men det er jo igen sådan noget detalje noget i forhold til de andre kræfter, der er trådt ind nu, ikke, som ønsker at dominere det her. Altså, det handler simpelthen ikke længere om forsmåede følelser, om fortidens urimeligheder, om et praktisk samarbejde, der skal fungere. Det handler om noget helt andet.
Men og det handler om at vores største allierte nå, USA, opfører sig som om at vi er fiender, og det burde få alle nordiske land til at trække sammen.
Verkligen, verkligen. Men visst, alltså, jag tänker bara Danmark som redan är så ett sånt rikt land. Tänk dig Hilde, när de börjar borra upp alla de här mineralerna som finns där. Alltså, de kommer bli så stödiga, Hilde, så att
men jag tror,
vi kommer
inte Grönland kan når som helst rive sig lös, och det står i selvstyreloven.
Visst.
Det står helt klart i selvstyreloven att det kan Grönland göra hvis Grönland vill.
Ja, ja, uanset om der var en selvstyrelov eller ej, så kan hver nation løsrive sig, ikke? Det kan man så bare gøre på en anden måde, ikke?
Stemmer det, at jeg forsøgte, altså det har været olika siffror i luften i Sverige om hur mycket Danmark betalar till Grönland varje år. För först hörde jag en siffra på 17 miljarder och sen hörde jag en siffra på 4 miljarder. Alltså det är ju ingenting jämfört med vad vilket land som helst skulle kunna betala för att istället få dominera Grönland, om Grönland vill byta kolonialherre, menar jag. Så i
Elon
de pengarna,
Musk kan väl lägga pengarna på bord och köpa Grönland når som helst.
Alltså Danmark betalar 4 miljarder i blocktillskudd cirka om året.
Danska kronor då?
Ja, och så 2 miljarder extra i vad kan man säga, i driften av Grönland, ikke?
Altså, men det är ändå hälften av alltså Grönlands alla utgifter, vad jag förstår, så att det är inte så att de skulle klara sig utan de här pengarna. Då måste de ju fördubbla sin BNP eller någonting.
Det är riktigt. Det är nog inte helt halvdelen längre. Alltså idag utgör det måske snarare en fjärdedel av det grönländska budget är mitt bud, ikke? Men altså, der er også folk i Danmark, der siger, at de 6 milliarder kroner vil kunne finansiere 8.500 sygeplejersker til de nedslidte danske hospitaler, ikke? Så man taler jo også om den her udgift, der er forbundet med at sende det her tilskud til Grønland hvert år, ikke? Altså, hvad er det egentlig, vi betaler for, hvis grønlænderne ikke ønsker os? Så er der andre, der siger, at det er en god investering i fremtiden, fordi der i undergrunden er de her ressourcer. Men mon ikke, når nu de ressourcer bliver gravet frem, og Grønland bliver et stenrigt land på niveau med Norge, at de så vil række en stor, fed finger op mod Danmark og sige farvel, ikke? Mm. Mm-hmm.
Hiss og diss. Nu har vi kommet frem til ukens hiss og diss. Hvem av dere vil begynne? Hiss og diss er for alle nye lyttere det vi har tenkt å løfte opp fra ukene som har gått, og det som vi ikke liker så godt. Også.
Ja, veckans hiss for meg, det går til Sveriges Television, som sender Wolf Hall. Det er en genial filmatisering av Hilary Mantels geniala romansvit om Henrik den VIII och Thomas Cromwell. Det är det bästa skådespeleri jag sett i mitt liv, och jag blir så lycklig över att public service kan erbjuda oss den här kvaliteten. Mm. Veckans diss går till den norska miljardären Stein Erik Hagen, som skänker 14 miljoner kronor till Norges högerpartier. Jag är så trött på hur privata pengar så öppet börjar styra politiken. Å andra sidan är det väl bra att de är öppna kanske med sitt stöd.
Han sa för övrigt att Jonas Gahr Støre, statsminister Jonas Gahr Støre, bara kunde dra dit pepparen gror, som han sa.
Just det.
Hassan?
Ja, min hiss går faktisk til et program, jeg er blevet opmærksom på, som hedder Nordjob, som drives af Foreningen Norden og finansieres af Nordisk Ministerråd og giver mulighed for unge mennesker mellem 18 og 30 år fra hele Norden til at finde sommer- og sæsonarbejde i de andre lande, ikke? I de andre nordiske lande. Og det er rigtig mange tusind unge mennesker, som rejser hen over landegrænserne hver eneste år på det her fuldstændig fantastiske program, altså som også er et program, der med tiden håber jeg vil blive udbygget til hele års oplevelser, ikke, for alle aldersgrupper. Altså, det ville jo være fantastisk, men virkelig spændende program for unge mennesker. Altså, udnyt det. Kom rundt i Norden på Nordjob-programmet. Min disk går til den danske uddannelses- og forskningsminister, som kort tid efter, at Mette Frederiksen har sagt, at Kina står i kulissen og finansierer eller støtter den russiske angrebskrig i Europa, er rejst til Kina for at indlede et samarbejde på uddannelsesområdet. What the fuck? Altså.
Diplomati, kanskje?
Ja, kanskje.
Min hiss, den går til Finland. I motsetning til de fleste andre europeiske land, så lærerutdanningen i Finland et av de vanskeligste studiene å komme inn på å skrive krono. Blant over 1500 søkere til finske lærerutdanningen, så var det kun 127 som fikk plass. Og det er stor kontrast til Norge, der i år så står altså 878 studieplasser for lærere tomme.
Ja, i Sverige kommer hvem som helst inn på lærerutbildningen.
Nei, altså det går ikke. Min hiss går i alle fall til Finland. Min diss for å holde oss i skolen, det går til Trosterud skole. Lærer Pål Finstad, som jobber der, får ikke fortsette jobben ved skolen etter at han varslet om ledelsen. Han varslet fordi han fikk ikke lov til å droppe iPad i undervisningen. Han droppet iPad i undervisningen, lesekunnskapen gikk opp i klassen, men han fikk altså pålegg fra skolen om at det kunne han ikke gjøre. Nå har foreldrene protestert, og rett før jul så vant klassen skolens lesekonkurranse til og med. Så glad var Trosterud skole i Apple at de faktisk figurerte i en reklamefilm som Oslo kommune nå har bedt Apple om å trekke.
Hiss og diss.
Se økonomien og handelen gror som liljer i drivhus med nygjødsla jord. For høyre bølgen kommer, den ruller og den flammer, og høyre vinden piper som hundretusen piper.
Her hørte vi altså Pelle Parafins bøljeband med sangen Høyre bølgen fra 1985, fra 40 år siden i år altså. Pelle Parafins bøljeband var navnet på et band i Tramteatrets tv-serie for barn og ungdom vist på NRK. Men dette kunne vel like godt vært en sang for i år. Kulturen er blitt veldig reaksjonær, veldig fort. Nå er det bare å brette opp ermene, skrev litteraturkritiker Bernhard Elvsen nylig i Morgenbladet. Ja, hva sier dere? Er vi oppe i et stemningsskifte?
Absolutt. I Sverige har vi sett det lenge, men det er globalt. Jeg holder med Bernhard Elvsen der. Vi har haft en högervridning i ekonomiskt i 30 år och nu kommer kulturen efter. Och, jag tycker jag ser i Sverige men också hos er att människor som tidigare var kulturradikala eller vänsterliberaler så här, de har tystnat eller de har slutat prata om de här stora frågorna och går mer in och pratar om sig själva, det lilla livet, datingkulturer, små saker. Det är som att man har gett upp samtidigt som det är en väldigt stort projekt att man ska håna de som står för mänskliga rättigheter och sådär som vi pratade om nyss.
Altså, det er en rekke tendenser som blandes sammen i disse diskusjonene, fra unge reaksjonære menn som gjerne vil stemme Trump til Norge i nå, en TV-reality-serie om familien Nerdrum, klassisk maler som lever med sin familie som en slags klanshøvding i Stavern, som har gått altså som en farsott gjennom Norge etter jul. Alt dette blandes sammen med religions tilbakekomst, forskjellen på unge kvinner og unge menns valg, og så videre. Hva tenker du, Hassan?
Ja, jeg synes, det er svært at observere sig selv i sin tid. Altså, jeg har meget, meget svært ved at overskue min udvikling. Altså, er det en frivillig eller en påvirket udvikling, ikke? Jeg kan simpelthen ikke analysere det ordentligt, altså, fordi det drejer sig om mig selv. Ikke? Men jeg vil jo sige, at jeg også er gået fra at være kulturradikal til at være en form for konservativ. Altså at mine værdier har forandret sig, at jeg læner mig ind i, eller i hvert fald op ad kristendommen, som jeg aldrig har gjort det tidligere, ikke? Og ville have benægtet, jeg nogensinde ville komme til, og så videre, og så videre. Jeg er jo nationalist, indædt nationalist i dag, ikke? Hvilket jeg ikke tidligere var. Der var jeg globalist, ikke? Jeg var forkæmper for menneskerettighederne på et meget intenst niveau. I dag, der mener jeg, som så mange andre, at der er ting, der er mindst lige så vigtige som menneskerettighederne. Ikke? Altså andre strukturer, som er mindst lige så vigtige som menneskerettighederne. Men og så videre. Så jeg er jo inkarnationen af det, I taler om på en måde. Ikke?
Det er interessant, men når du tycker at mänskliga rättigheter er det minst viktiga, för att annat är viktigare. Men då pratar du om mer i Danmark, för du kan inte prata om människor som lever i diktaturer, eller?
Nej, det är klart. Nej.
Men hur ska de människorna göra då?
Nej, men altså, jeg mener jo ikke, altså det jeg mener, det er, at i forhold til national lovgivning og en nations ret til at beslutte sine egne regler og retningslinjer, ikke? Så kolliderer det jo med menneskerettighederne af og til. Ikke? Og hvad gør man så? Hvad skal stå højest? Ikke? Er det en nations flertalsbeslutning i forhold til, hvad man ønsker, eller er det de menneskerettigheder, man har tilsluttet sig? Altså sådan nogle spørgsmål er da mega relevante, ikke? Og hvad gør det ved vores forhold til menneskerettighederne, hvis det er nogle menneskerettigheder, vi ikke ønsker for vores nation? Ikke?
Altså den känsla, som jeg tror, at alt flere har, det er jo det her, som du tog op med nationalismen. Den tror jeg er noget, som uppfyller folk ännu mer nu än förut när det gäller. Alltså, vi lever i en tid av kris och krig, och då ser man till sig själv och sådär. Så det tror jag. Vad säger du,
Hilde? Men det är ju också något med en betraktning. Alltså, är människorättigheterna det gode, och är nationalismen det onde? Det är ju det, jag vuxit upp med. Alltså, att betrakta det sådan. Men det är ju inte sådan, jag ser på det längre.
Men vær helt konkret, Hassan. Hvilken menneskerettighet mener du for eksempel ikke længere er så vigtig?
Nej, men det er ikke det, jeg siger.
Nej.
I hører noget andet end
jo,
det, jeg siger.
Nej, men jeg ville bare på en måde, altså, jeg tror ikke forstår, hvad du siger.
Ja.
Men for på en måde specificere det mere, sådan at det ikke bliver abstrakt.
Jo, men altså, prøv at høre, det føles alt for springfarligt at gå ind i. Altså, jeg bliver simpelthen nervøs, når I spørger mig sådan, ikke?
Nej, men ikke for
fordi
eksempel,
så skal jeg sige, jamen, menneskerettighed nummer 7, ikke? Mm. Alle er lige for loven. Nej, alle er ikke lige for loven.
Mm. Altså, men sådan vil er du ikke, at man skal være lige
inden for loven?
At alle ikke er lige inden for loven, det er en sak, for det holder jeg med om. Men vil du, at alle skal være lige inden for loven?
Jamen, men altså, betyder det for eksempel, at ulovligt indvandret, eller ulovligt, hvad hedder det, flygtede borgere eller mennesker i vores nationer, er de lige for loven, som alle andre er? Ikke? Mm-hmm. Eller skal de sendes ud, altså, ikke? For eksempel?
Ja, men om man ikke har fået afslag,
som jeg synes er ekstremt ubehageligt at tale om.
Ja, altså. Visst, men man måste ju.
Men jeg kender det på det samme, det er derfor, jeg spørger dig, fordi jeg har
tænkt. Men jeg er den eneste af os tre, der bliver konfronteret med det her.
Nej, fordi altså, det var det, jeg egentlig skulle sige, Hassan, fordi jeg kender jo på nøjagtig den samme stemningen, eller den samme uroen. Og jeg tror, jeg deler med dig veldig mange af de synspunkter, som du kommer nå, men jeg satt og tænkte på Olof Lagercrantz, den gamle svenske kulturredaktøren, som i boken Et år på 60-tallet skriver om at han så seg selv krokbøyd gå gjennom gatene, som en slags krok. Og så sier han, det blåste så forbannet, men vinden syns ikke. Og det kjenner jeg meg igjen i, fordi at jeg må selv insistere på å opprettholde noen verdier som jeg tror er grunnleggende for hvordan jeg er, og hvem jeg er som menneske. For eksempel at jeg mener at ytringsfriheten, det er det jeg holder fast i for meg selv og alle andre. Og bare det prinsippet er ganske krevende å holde fast i, fordi når det kommer til stykket, så er jeg litt usikker på om jeg synes at ytringsfriheten skal være for alle andre. Og det er den delen der jeg slåss med meg selv, og det er der jeg går krokbøyd.
Det gjør ikke jeg. Altså, det er den lett, for meg er det den letteste prinsippen av alla. Ja, sånn
har jeg det egentlig også. Däremot så tycker jag,
den svåraste prinsippen, det är asylrätten.
Ja, det, tycker
jag, det tycker jag är den svåraste, därför att den ställer krav på oss vad gäller resursfördelning. Och så fort det liksom handlar om det materiella så blir det konflikt mellan oss som bor här och de som behöver fly eller de som bara vill bo på ett bättre ställe. Och där hamnar jag i väldigt konflikt med mig själv. Jag har i åratal varit ute och skrikit jalla, jalla, pappertalla. Det kan jag fortfarande göra. Och en dag, nästa dag så tycker jag nej. Mm. Det tycker jag inte. Och vad ska vi göra med de som har fått avslag? Ska de fortsätta leva i ett skuggsamhälle där de far väldigt illa? Eller ska vi skicka ut dem där de kommer att fortsätta fara illa? Mm. Och så vidare. Det där tycker jag är arbetsamt.
Det är väldigt vanskligt.
Jamen, altså problemet med menneskerettighederne, også når man læser dem igennem, er jo, at ja, altså det er jo fine erklæringer, altså det er jo sådan, hvad kan man sige, sådan nærmest en beskrivelse af et paradis, ikke, af en art, ikke, hvis alle skulle have alle de her rettigheder, ikke, altså grundlæggende social og økonomisk tryghed, sådan er det jo ikke for folk i verden. Alle ret til at deltage i kulturlivet, sådan er det ikke engang i Danmark. Altså, hvis du ikke kommer fra den øvre middelklasse, så har du ikke ret til at... Jo, du har ret, men du har ikke mulighed for at deltage i kulturlivet, ikke? Og så videre. Og så er der det her med statsborgerskabet, ikke? Alle ret til et statsborger, en nationalitet, og ingen må tage den fra dig. Der kolliderer vi jo med noget, som man i Danmark ønsker lige for tiden, og det er at kunne tage statsborgerskabet fra danskere, som har fået det og har begået alvorlig kriminalitet inden for en årrække. Ikke? Det ønsker man jo i Danmark nu.
Men altså, ja, men tilbage til de intellektuelle funderer jeg på, derfor at så de i Sverige tycker att de vänster intellektuella tystnat, skruvat ner bokstäverna, kan ibland vara skönt att vi har gjort det på sätt och vis. Men jag undrar hur många som snart kommer att säga att de egentligen håller med den här nya högervridningen. Eftersom min käpphäst här är att både journalister och opportunister, min käpphäst är att både journalister och intellektuella är opportunister. Mm-hmm. Vi är inte så självständiga och originella som vi tror, utan vi flyter med, men tror ändå att vi står liksom raka och starka alltid. Det gör vi inte alls.
Helt säkert inte.
Vi kommer väl, det som Jörg Arne Jörgensen, skribent och religionshistoriker i Stavanger Aftenblad skrev på 2000-talet, var det så kallt nyateisterna som var de kuleste premissleverandörerna för samtalen om religion. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris och så vidare. De har mistet momentum. For ateisme er nå så 2015. Stadig flere intellektuelle kulturpersonligheter og politiske ledere snakker nå om kristendommen i positive vendinger, som du sa, Hassan.
Ja, ja, det gjør man mer i Finland også, vet jeg.
Ja, og Žižek viser jo...
Til og med Žižek.
Jeg viser jo interesse for kristendom, og Richard Dawkins af alle, ikke, har kaldt sig selv for kulturkristen. Altså, det, jamen, men altså, det er jo udviklingen, ikke?
Men Hassan, jeg bliver interesseret, når du siger, at du er mere, at du lutar mere åt kristendommen nu end forut. Altså, hvad er det kristendommen, som du lyssnar til?
Altså, altså, jeg kan jo svare på mange måder. Naturligvis synes jeg, at det er nogle interessante historier, som er formuleret i en bog, som fortæller os noget om det ene og det andet. Altså, myten om Kain og Abel er jo sindssygt interessant for mig, ikke? Altså, skabelsesberetningen, ikke? Adam og Eva og arvesynden og alt det der. Det, jeg synes, det taler sådan helt ind i min sjæl, ikke? Mm. Men altså, det der måske er mere interessant, ikke? Det er, at jeg jo også betragter kristendommen som et bolværk, altså som et forsvarsværk af en art, mm-hmm. ikke? Og det er jo ikke nemt at erkende, at man tilslutter sig en religion alene af den årsag, at den skal tjene som forsvarsværk mod noget andet.
Altså, ja, men hvad er det her andre?
Jamen, det kan jo være alt muligt. Det kan være, hvad hedder det? Ja, altså, der er også flere svar i det, ikke? Et svar kan være islam og sådan en fornemmelse af en anden religiøs invasion, ikke? Mm-hmm. Men et andet svar kunne også være ateismen og den rodløshed og formålsløshed, som ateismen i det der postmoderne, nihilistiske samfund har skabt, ikke? Altså min opvækst i hippieland, ikke? Med ophævelse af alt, har gjort, at jeg ønsker en etablering af alt, ikke?
Men det her viser, ja, jeg forstår, men ja. Det her viser ju, tänker jag, att kristendomen har lite svårt att hamna ändå i den här kulturkampen, därför att man kan vara kristen av så väldigt många skäl, för det är många som blir kristna av precis motsatt skäl. Att man inte vill tänka civilisationernas kamp, utan att man vill ändå tänka liksom en gemenskap och just alla människors lika värde, mänskliga rättigheter,
godhet,
inte nationalism och sådär.
Ja, jag syns mer det lyder buddhistiskt.
Nej, men det, alltså det du beskriver, Hassan, är ju helt klart att det är, alltså, kristendomen har ju också blivit kodeord for kulturkrigere på høyre siden i noen sammenhenger. De amerikanske evangelisk-kristne for eksempel, som ber for Armageddon. Den kristendommen jeg vokste opp med er jo så langt ifra det. Og det ligner mer på når Aslak Sira Myhre, som er nasjonalbibliotekar i Norge, som selv tror jeg var i alle fall ateist, langt på venstre siden, og som nylig skrev et stort forsvar for kristendommens tilgivelse.
Mm. Vi har altså svenske venstreintellektuelle som Göran Greider og så videre, har jo en gudstro også, som han gjør utrolig poesi av, og det har han gjort i 20 år.
Ja. Yeah. Men jeg vil sige, altså, så lad os kalde det for en, lad os sammenligne det med ismer, så, ikke? Enhver isme, altså marxismen, kan også perspektiveres, som det passer ind, eller som tiden har brug for, ikke? Altså, marxisme kan være benhård, ekskluderende, hvad hedder det, nådesløs, men den kan også være smuk og inkluderende og menneskekærlig, ikke? Altså, sådan må det jo være også med enhver bog, ikke? Så er den jo åben for fortolkning. Mm. Altså, kapitalismen kan jo også være noget, den Gud, kan også være nådesløs, ikke?
Gud, ja. Den har Gud, ju kapitalismen...
Ja. Men, Gud,
ja. Men kapitalismen tar ju inte ställning i kulturkampen. Alltså, är det några som är opportunister, höll jag på att säga, eller någonting som är opportunistiskt, så är det ju kapitalismen. Den bara följer med i den här nytta av.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
Ska vi ta en liten stopp inom nyorden? Det är alltid intressant att höra vad som blev årets ord. För nu har svenskarna också kommit med, det är ju alltid lite senare med dessa nyorden också, men vad blev ordet?
Nej, men alltså, vi har ju 20 ord, tror jag, men jag vågar inte berätta vad som var ett av de här 20. Ni kommer att skratta ihjäl er.
Säg det.
Det svenska tillståndet.
Nej. Var det på listan?
Det som ni har haft i 20 år. Det dök upp på den svenska nyårslistan.
Men visste man i Sverige at der rundt omkring i verden blev talt om svenske tilstand, eller har man først fundet ud af, at begrebet findes nu? Det er meget interessant.
Ja, men det var ett av flera.
Det var ett av flera.
Ja, vad har ni?
Vad är årets år? Alltså årets
nej, vi har inte ett, utan vi har flera stycken. Men ja. Vad ni då?
Jamen, altså årets danske ord er fittemøg. Jeg har glædet mig til at sige det, fordi jeg... Fittemøg. Prøv at sige det, Åsa. Sig fittemøg.
Hvad er det for noget ting?
Nej, det er, det er en... Det er en
det er ikke det, du tror, det er også.
Det er en folkelig betegnelse for en masse døde brunalger, som ligger og rådner i vandkanten og på stranden.
Okay.
Fitte møg.
I Norge, det som blev kåret til en ord, var beredskapsvenn.
Jaha.
En beredskapsvenn, det er dere to, vil jeg sige. Dere er mine beredskapsvenner.
Ja, det er ni.
Norden burde vært et stort beredskapsvenn-samfunn.
Gud, ja.
Men hvad skal vi gå ut på? Det lurte jeg på.
Vi elsker i tango, i alle fall du og jeg, Hilde. Det er bland det bästa som finns. Og det enda gången som jeg kan dansa, det är när en finländare bjuder upp mig och dansar finsk tango. Annars kan jag inte dansa alls. Ska vi spela något av Olavi Virta som är en stor tangokung?
Det syns jag hörs ut som en väldigt god idé också. Här hör vi han med tangoen Ittermeister Rakauta.
Kirkas loista öistä valoan. Vien yhä valvoiden neitonen ja huuliltaan soi laulu rakkauden.
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produceret av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenaen og NRK Radio.